Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Modulight is creating lasers for state-of-the-art medical devices.
State-of-the-art.
Our strategy is to continue to invest and develop our semiconductor capability.
Semi-doctor compatibility.
Modulight's process...
Okej, bra Marcus. Ja, det var lite ett smakprov på dagens case, ja. Som vi kommer gå igenom.
Ja, det är fantastiskt faktiskt.
Snyggt att du lyckades kunna säga semiconductor capability.
Ja, jag tyckte också det.
Det var väldigt bra uttal tycker jag.
Ha. Hej Tim!
Hej Marcus!
Men då har vi nästan glömt att önska resten välkomna.
Ja, förlåt, vi skulle köra ett nytt litet kul intro, men ja. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson, och den prominenta Marcus Jedda.
Det var bästa introduktionen, alltså, jag tror, som tror vi har någonsin gjort, ja. Faktiskt, måste jag säga.
Ja, vi kommer nog köra tiggerklipp med det här, det var så gött.
Ja, det är fantastiskt.
Det var så gött. Ja, nej men innan dess så tänkte vi hälsa er välkomna såklart.
Hur är läget?
Jo, men det är bra. Jag är så starkt på min hashtag inte logga in.
Alltså,
Yes, jag har inte kollat ännu. Dock, så jag var faktiskt inne häromdagen och köpte lite aktier. Och då såg jag att jag inte haft en sån här röd plupp nere i hörnet på Avanza. Inget meddelande liksom.
Har du inte
så,
fått det meddelande?
Jag har inte fått meddelande, så jag kan inte vara under minus 10%.
Nice.
Så det är, jag tror det är ganska bra alltså.
Ja, det är ju en vinst.
Ja.
Det där är ju, och jag vet ju att du har lite koll ändå på kurserna och du vet vad du har köpt in det på. Du vet.
Ja, lite små kollar jag, men jag har inte kollat det på en.
Men med det sagt tycker jag fortfarande har en väldigt bra ambition, så att keep up the good work, Tim.
Ja, tack så mycket, tack så mycket. Vad händer idag då? Jo, men vi måste ju ändå snacka lite fort om börsraset som var häromdagen.
Men det har varit en sjuk vecka alltså.
Det har varit en speciell vecka. Var det i måndags eller tisdags?
Måndags.
Ja, i måndags då. Måndags. Så,
stentuff måndag alltså.
Så svart måndag var det ju nästan liksom. Det var ju OMXSPI, alltså breda Stockholmsbörsen. Det var ju nere över 5% vid tag.
Ja, men det slutade ju till 4,7 eller något sånt.
Ja, det var lite rekyl. Och sedan så var det ju en mirakulös återhämtning i USA. Där var också Nasdaq nere över 4,5% tag. Och slutade på plussen.
Ja, jag vet.
Det är 5% i det liksom. Det är helt galet.
Det känns som att Sverige för övrigt var det sämsta av två världar. För att liksom Sverige gick ju ännu mer ner när USA-börsen öppnade i back.
Ja.
Så att då påverkades OMX ner.
Av USA.
Ja, precis. Mm. Och sen så öppnade USA upp.
Ja.
Och sen så när Sverige... på tisdagen öppnade.
Ja, du tar ju den efter Asien.
Ja, nej, men så att då öppnade Sverige upp. Men den stängde ju inte alls lika mycket upp som det var i början.
Nej,
så,
för Nasdaq öppnade nästa dag.
Ja, och då öppnades den ner igen.
Ja, det är typiskt alltså.
Sverige går bara ner och USA går upp. Ja. Typ lite så.
Men ja, det är intressant i alla fall.
Det där är en generalisering som inte stämmer också, för jag vet. Jag behöver bara tillägga det.
Det är jättegött. Ja, vad... Ja, det är alltså, vi spelar in torsdagen den 27 januari.
Jajamän, stämmer väl.
Och vad hände igår?
Oh, Fed kom med besked. Ja,
jag satt och faktiskt kollade live då på Ron Powells presentation då på... Om det var Bloomberg TV eller CNBC kollade på.
Alltså, säger du det? För att du missar ju Unga Aktiesparares årsmöte.
Jag var med. Jag var med.
Du var med?
Jag var med.
Aha.
Jag var med på det. Men det var ju styrelsemötet i våran.
Nej, men.
Men det tog inte så lång tid. Det tog bara 45 minuter typ.
Ja.
Ja, nej, jag var med på scen på möte. Och sen så klockan var typ så här 7:50. Och bara, fan. Snart kom Power på. Han bara, vi tar en bärs här på kontoret och kollar på Powell.
Det är inget fel på det.
Nej, det var rätt gött. Men han var ju väldigt iskall och så. Och det tycker jag är bra. Och marknaden var väldigt positiv först. Liksom. Det var lite lättnadsbesked innan. Liksom. Och sen så började han prata om ekonomin går starkt. Och problem med supply chains och så vidare. Och sedan kom ju... vad kom det? Och frågestunden kom ju sen. Och då började det ju fallera.
Vad var det som ställdes?
Ja, men han fick lite svåra frågor och sånt. Och bland annat som nämnde... jag minns inte vilken reporter det var. Han sa att den senaste räntehöjningen så höjde ni alltid räntan vartannat möte. För det är ju 8 möten totalt per år, tror jag fattade det som. Och sen så, typ, så stod det så här, bara, han uteslöt inte att han skulle höja oftare än vartannat möte. Liksom. Och då så här, det blinkade rött på hela skärmen. Det var Bloomberg TV, liksom, så det var ju massa olika datasiffror och så. Så breaking news, det var helt rött. Liksom, och det bara plupp, datapunkter dit. 10-åringen upp, börsen ner, liksom, nästa kvaller. Ja, det var helt galet. Ja, det var jätteroligt.
Händelserikt alltså.
Ja, men det, ja. Ja, sen så blev det lite tråkigare. Men det var lite kul när det bara blinkade rött mycket.
OMX öppnade upp idag dock, right?
Ja, det öppnar ju ner idag. Ah, det är mycket att hålla koll på. Mycket upp och ner. Det man kan säga är ju så här att volatilitetsindex är ju väldigt högt just nu. Det är så skräckindex kallas ofta. Och det ligger runt 30, vilket är väldigt förhöjt. Och det som händer då är ju att volatiliteten på börsen är ju större. Så innan så kanske, tänkte för en månad sedan, liksom, då kanske det var valet med att men börsen går upp 0,5% per dag liksom, eller går ner 0,5%. Nu är ju svängningarna 2% liksom. Så i de... ordningarna. Och det är ju ordningen så mycket.
Det är det. Och folk är väldigt snabba på säljknappen nu alltså.
Ja. Det är blodrött ibland. Och det är ju mycket hänger på Ukraina här. Det är intressant att se vad som händer den här tiden.
Jag hör mycket olika från olika håll att Putin inte kan. Men jag såg att det kom ut att Tyskland kom ut nu och officiellt sanktionerade Nord Stream 2.
De är redo att göra det.
Ja.
Det var jag som skrev det. Idag i alla fall på Avanza, om det var det som skrev. Ja, det var jag som skrev.
Så att,
ja, det blir intressant. Mm. Man kan ju dra det, alltså strypa till ordentligt och stänga ut Ryssland från banksystemet SWIFT. Då kan ju inte de göra en enda internationell transaktion.
Ja.
Det vore...
Hur tror du börserna reagerar på det? Ja?
Alltså, jag såg nu en CNBC-artikel som handlade om 2014 och Kiev. Och det är så här, Ruben går ner väldigt mycket. Polska Slottin är också ganska exponerad. Daxen, den tyska börsen, är också ganska exponerad mot naturgas. Sen finns det vissa bolag också som har exponering där. Liksom. Ryska börsen lär falla om de invaderar. För det lär komma sanktioner och sånt. Sen var det typ så här, Renault såg bland annat som hade en del produktion och sånt där. Fattar jag som.
I Ukraina eller Ryssland?
Ja, det minns jag inte. Så inte. Ja, men det hade fallit sist i alla fall.
Inblandat område.
Ja. Sånt är värt att ha koll på liksom. Ifall man har exponering i Ryssland så är det värt att tänka över lite.
Att om ni sitter på en jäkla massa rubel hemma så är det bara kränk skiten nu. Nej.
Ja, men lite så, det är ju ganska höjd risk där.
Men det känns som att man alltid har hört det ända sedan jag var liten att Ryssland har åkt på skit, att rubeln har gått ner jättemycket och...
Ja, det är en ganska instabil marknad.
Ja. Och jag har hört att det är många som, sist rubeln gick ner så hörde jag att det var väldigt många som åkte till Ryssland och köpte superbilar. För att det fanns en del superbilar.
Ska vi köra en klockresa? Där snackar vi alternativ investering.
Åh fy fan, det där är en bra grej.
Ja,
du vet att vi har blivit ombedda om att ta upp fler alternativa investeringar.
Ja, jag vet, jag ska tänka efter några mer.
Tim, vi ska helt enkelt åka till Ryssland nu i och detta köpa. Utsatta läget. Ja. Och åka dit och shoppa lite.
Shoppa Rolex.
Rolex, ja. Superbilar och typ Louis Vuitton.
Jag tror inte det var så mycket likviditet på mitt konto, va? Men gärna, jag hakar på.
Ja, det är fantastiskt, fantastiskt. Men och tala om det, vi börjar ju vara lite likvida för att våra innehav har ju faktiskt gått väldigt bra idag. Båda två.
Ja.
Arctic Times kom med en Mm. Väldigt smaklig rapport.
Ja, det var gött Arctic Simes som jag nämnde, vi nämnde i somras någon gång. Det är ett av mina större innehav. Och de kommer med en kvartalsrapport. Och deras rapport är ofta väldigt slagig liksom.
Jajamän.
Upp och ner liksom. Antingen så är det 20% upp eller så är det 20% ner dagen efter liksom. Och det här var en av de bra rapporterna. Så det var skönt. Det var ju upp 12% eller någonting sånt. Intäkterna gick upp typ 87% eller någonting. Lönsamt som tusan. Ja, det känns skönt.
Mm. Jag vet, de har ju kommenterat det tidigare med att de har så här stora order som kommer in som gör att de får de här slagiga kvartalen.
Ja, exakt, det är det. Men nu guidar de också för 2025, vilket är väldigt bra.
Mm, ja,
så precis. De ska ha typ 30% tillväxt.
Men jag vill bara påpeka att när det kommer en bra kvartal så brukar det vara följt av två dåliga. Alltså om du kollar bakåt.
Och nu det är ofta varannan typ.
Ja, men nu har du sett, nu har det varit bra, dålig, dålig, bra. Så att jag tror
där kan man nog göra någon analys.
Tänk precis säga att det är väldigt toppade siffror för 2021. Utan att ha två sådana jättestarka kvartal inom ett år.
Nej.
Så att,
vi får se.
Det ska bli spännande att se hur det faller ut nästa år.
Volatilitet i priset man betalar för avkastning.
Så är det,
som jag säga.
Så är det. Men du äger, jag äger lite.
Ja. Vad händer mer idag då? Free trailer.
Riktigt
favorit.
Ja, jag försökte ju handla lite mer igår. Mm. För att jag tyckte att nu har det blivit jävligt billigt. Så att de har upp på rejält med stryk. Aktien. Men min ställning till bolaget är fortfarande positiv. Alltså ingenting har förändrats i bolaget. Så jag tänkte igår. Den har backat 30% från föregående år. Så att de har tagit rejält med stryk här på 2022. Tänkte, nu ska jag in och handla. Lägger en order som är under asking price. Och så att jag... Order går inte igenom.
När var detta på dagen?
Detta var igår eftermiddag kanske.
Eftermiddagen.
Och sen så gick jag och gjorde massa grejer, jobba och så att kollar inte jag med det. Order gick inte igenom. Och jag fick sota för idag för att de lämnade omvänd vinstvarning och guidade väldigt fint här för 2021-2022.
En klassisk vinstuppjustering. Något sånt säger de alltid.
Så att, och jag tycker det är skitkul. Så att min analys stämde, ingenting har ändrat fundamentalt i bolaget. Och,
ja, det har gått bra.
Ja, nej, men alltså man ser free chiller släppang överallt. Nej, jag bara gillar det jag ser.
Kul. Och nu precis innan vi gick in i studion här så var det också att det ryktas som en ny blanka rapport mot Evo.
Ja.
Så den var ju ner 10% idag. Men,
mitt största innehav ner.
Ja, det är gett mitt med. Men ja, man får sitta runt i båten, ingen info ut än liksom. Och liksom, ofta så har de har ju ett incitament till detta. Det är ingen som släpper en rapport utan något instrument. Så
vi kan ju säga att vi har ju försökt att få tag på den här blankningen på ett eller annat sätt och prata med mycket folk gällande den. Och det är ingen som har sett den.
Nej, jag vet. Det är helt sjukt. Alltså, det är som en spökrapport. Jag vet inte var den är någonstans.
Så att,
det är faktiskt legalt.
Ja. Den går lite snabbare. Det vore sjukt.
Om det inte ens finns, det vore sjukt. Om det bara gick ett rykte. Ja. Sen så, nu sprider den här 27 och det släpps ju på måndag. Så det här vi säger just nu kanske är utdaterat då.
Ja, så är det ju.
Ja, ja. Ska vi se, nu ska vi in till dagens ämne och det var nämligen som så att vi hade ju massa case som inte vi hann ta upp senast.
Mm, så detta är ju egentligen uppföljning på kanon och kalkon.
Ja, så nu tänkte vi ska dra lite mer case helt enkelt.
Jag har fått väldigt positiv feedback på namnet för övrigt. Så att
det var mitt förslag.
Jag vet, det är ju bra. Så att all creds to you, Tim.
Ja, men det är ju vedertaget begrepp.
Jajamän.
Eller uttryck. Ja. Men ska vi gå tillbaka till introt från början där och låta bolaget själva.
Ja, vi fortsätter väl lite här.
Ja, det här är alltså Modulight som noterades i slutet av 2021. Complies with the strictest requirements for medical equipment. We design and manufacture lasers for cancer treatment, ophthalmology, in vivo and in vitro studies, as well as for a number of other medical applications. Other than medically.
Rekommenderar den här videon varmt alltså. Det känns som en trailer till en actionfilm. Automotive lidars, fiber lasers, telecom diagnostics, industrial diagnostic machines. Industrial diagnostic machines. Today, Modulight is a fast-growing, highly profitable private company. However, we've stayed close to our roots at ORC and Tampere University of Technology. A relationship. Tampere University.
Ja, ja, vi vill inte ta hela. Jag var tvungen att ta med den här videon för det var så roligt.
Ibland hittar vi sådana här guldkorn.
Ja, det är gött. Och jag vet inte om ni är så duktiga på engelska. Men vad Modulight är som är framförallt ett medicinteknikbolag. Det tycker jag om väldigt mycket. Men det är också ett litet vanligt teknikbolag också. De kommer från Finland och...
från Tampere.
Tampere, som ni hörde. Och de tillverkar alltså lasrar. Och det här gillar ju min inre sjuåring liksom.
Det gör det.
Att man kan investera lite lasrar och sånt. Mm. Men de här laserna används i dels alltså medicinska processer.
Satelliter.
Satelliter, bilar, skrivare bland annat också. De har ju HP på sin kundlista. Och det tycker jag är väldigt intressant i alla fall. Mm. Bolaget har vuxit i genomsnitt med 28% de senaste 7 åren.
Year on year.
Vilket är väldigt bra, year on year. Eller Kager. Och det som är så skönt är att er marginal här ligger på höga 50%.
Ja, de tjänar deg.
De drar in deg.
De.
Laserprodukter, det inkluderar halvledare, lasermoduler och laserplattformar med mera som kan användas inom medicin och biomedicinsektorn, men även inom pappersskrift. Och det som jag tycker är riktigt nice med det här bolaget är deras intäktsmodell. Ofta så har man ju det här, vi snackar om det här ofta med hackar och spadar och rakbladsmodellen finns ju också en klassiker där man säljer en typ en utrustning och sen så säljer man consumables liksom. Men de här är
det speciellt är lätt för lasrar.
Inte riktigt. Men de här har en liten fyrstegsraket kan man säga. Men det är 4 olika faser som man kan sälja produkten i. Det som de vill göra är att man ska kunna använda samma produkt under en hel process liksom.
Utvecklingsprocess måste bli.
En hel utvecklingsprocess. Mm. Exempelvis, nu är det ju antingen inom medicin då eller inom en print eller någonting.
Medicin är deras huvudspår, right?
Ja, exakt.
Vi vet inte mycket hur... Mycket
jag kan inte omsättningsdelningen.
Jag har tittat det heller faktiskt, jag letar.
Ja, i alla fall. Så först kanske du använder den i preklinisk forskningsstadie eller en konceptstadie liksom. Det är ju fas 1. Sen kanske du använder den i, och sen så då är det ganska billigt. Jag ska se om jag har siffrorna här nedanför. Yes. Då är det typiskt fixed fee kallas det. Så det kanske kostar mellan 10 till 150 000 euro. Fixed fee liksom. Och som ofta liksom lite action points. Man ska leverera på vissa saker. Man hjälper till i uppstarten. Sedan går man över till nästa fas då. Fas 1 eller pilotproduktion. Och då börjar vi liksom skala upp de här ersättningsmodellerna liksom. Då kan det kosta mellan 500 000 till 5 miljoner euro. Men det är också lite service fees. Liksom. Man hjälper till med olika former av moment. Det kan vara årliga laserordrar. Och i snitt så genererar de här service feesen ungefär 125 000 euro för Modulight per år. Jag tror det är per projekt då alltså. Och sedan efter den här pilotproduktionen fas 1 så går man över till fas 2 eller fas 3. Det är också lite fixed fees men då går ju... Alltså, ersättning går ju upp liksom. Det är som en hockeyklubba kan man säga.
2-30 miljoner euro.
Ja, då behöver vi mycket pengar liksom. Och det här bolaget är inte så stort heller. Så...
30 miljoner euro är ju 300 miljoner svenska.
Exakt, så att, och så...
Det är väldigt mycket.
Ja, exakt, ja. Och de har inte kommit så långt än i detta då. I och med att det är ganska sent i processerna.
Man ser ju att de nuvarande projekten som de har i bolaget ligger egentligen bara i de första två faserna. Alltså proof of concept, POC-fasen och phase 1.
Ja, de har ju några som ligger här i närheten fas 3 och där, det är där intäkterna kan skala upp ordentligt. Och nu scrollar ner igen här, ska jag bara ta den sista. Och sen har de också här med det, kommersiell utrullning och det är där det blir håsigt. Så om då ett medicinbolag eller liksom annan typ av bolag, rymdbolag eller vad det är som kommer till kommersiell utrullning av ett läkemedel, av en produkt,
behandlingsmetod
och så vidare, då får Modulight en rev share liksom. De får en licensintäkt eller en royalty om mellan 2-20% av försäljningen på slutprodukten liksom.
Det är riktigt nice.
Så det är ju sjukt gött liksom. Och tänk dig att om ett bra läkemedel kanske kan sälja $1 miljard liksom. Ja, då...
Det är intäkter.
Ja, då blir det typ 1 miljard kronor för de här då. Mm. All right.
Vi måste, tycker jag, gå in på den här ballariten. Okej, hur använder du lasar inom medicinska vården? Jo, men då är det så att du har någonting som heter typ foto, inte riktigt fotosyntes, men det är väldigt nära.
Ja.
Men då är det egentligen, du tar in ett medel som är, heter photosynthesizer.
Ja, precis. Glasmofobi och de här grejerna. Ja, det är svåra grejer.
Och sen så belyser man då det här läkemedlet med en viss laser.
Mm.
Och när det läkemedlet blir träffad av en viss våglängd av ljuskälla, det vill säga en laser, så aktiveras då det här läkemedlet och dödar alla celler som är i närheten. Vilket innebär att...
En kamikaze typ.
Ja, men typ. Ja. Men alltså,
så vad du innebär kan det?
Väldigt, väldigt noggrant döda de här specifika cellerna i kroppen. Och det är ju fantastiskt användbart när du ska behandla egentligen alla former av cancersjukdomar. Men de är ju specialister på då egentligen så här väldigt svåra cancersjukdomar som är väldigt svåråtkomliga. För det här blir ju ett, helt enkelt, alltså du kommer ju åt de här ställena som egentligen är rätt svåra på ett väldigt bra sätt med hjälp av de här laserna då.
Mm.
Så att det är ju lite så det fungerar. Och jag tycker det där är jäkligt ballt.
Det är intressant att tusan. Och de har ju, det som också är intressant är att till skillnad från de gör också så här halvledare inom laserhalvledare liksom. Och till skillnad från många alla andra halvledarbolag som typ AMD, Intel, Nvidia, så är de ju inte fabless. Så de har ju en fabrik helt enkelt. Så de har ju det här, de sitter där uppe i Finland.
Dampare.
Bredvid universitetet då. Och de är ju dumma med IPO-pengarna. Var ju att skala upp sin produktionsprocess så de kan göra ännu mer lasrar och så vidare. Det som är nice är att de har en väldigt stark kundlista. De har över 10 internationella farmanbolag och flertal Fortune 500-bolag som kunder.
Ja, det blir fint alltså. Och vi ser...
57% EBIT översnitt som snitt mellan 2018 till 2020. Så
det är nice. Vi ser ju här att under 2020 så omsatte bolaget 10 miljoner euro, vilket blir 100 miljoner svenska.
Ja,
och 2021 gav de för, har de delat räkenskapsår eller? Det ser ut som det.
Det där är nog bara fram till Q2.
Mm.
Det där går de lite på.
Ja.
Den siffran.
Men
de har i alla fall gärdat framåt. Och de har som mål att omsätta 40 miljoner euro år 2023, alltså om 2 år då. Och om man gör lite snabb huvudräkning här, eller servettskiss, och tar då 40 miljoner euro. Ponerar en rörelsemarginal 6%.
Det är så vågigt.
Så ser inte det här så ruskigt ut faktiskt, till skillnad från andra medicinteknikbolag.
Ja. Men,
så med de här enkla antagandena så värderas det till ungefär 19 gånger 2023 års rörelseresultat.
Mm.
Sen kanske 60% då, kanske är lite dyrt, det är lite högt rörelse... marginal.
Dagens market cap, om vi minns rätt, är väl typ 400 miljoner euro.
Ja, 458.
Typ 4 miljarder svenska typ.
Det här skrev jag häromdagen så jag har inte superkoll exakt.
Nej, men jag får inte vara där.
Ja, så det är inte så stort, det är liksom ett småbolag är det, helt enkelt.
Ja.
Typ 4,5 miljarder då i svenska kronor. Men intressant case i alla fall. Jag tycker det är så gött också, de här grundades för, vad var det, 10-15 år sedan. Och de har liksom varit lönsamma och växtkraftigt sedan början liksom.
Ja.
Och sånt tycker jag är så gött.
Lönsamheten och att de kan visa prov på just den här extremt fina EBITDA-marginalen. Alltså, det är ju nice.
Ja.
Not gonna lie.
Ja, men det är oftast så som är problemet med smålag och IPO liksom. Att ofta är det så här obeprövad affärsmodell, ingen lönsamhet än liksom. Och det är gött att det finns.
Hur har Modulight gått sen noteringen, vet vi det? Har du koll på det?
Det gick ju väldigt bra. Jag var ju jättenära. Jag höll på och skulle teckna. Men jag höll på att teckna med Autostore också. Så jag köpte aldrig. Och sen så var jag svinnära på att köpa på öppningen. Det gjorde jag inte tyvärr. Eller det gjorde jag. Ja, exakt, det gjorde jag inte tyvärr. Men det gick väldigt bra först. Men nu har ni ju varit med i slakten av marknaden liksom.
Det är sjukt när de slaktar ett lönsamt bolag.
Jag tror IPO:n var på 6,5 euro. Sen gick det till typ 10 euro, 11 euro på första dagen. Så det var sjukt bra. Och som högst så var värderingen runt 17,4 euro.
Det är nästan
dubbla. Liksom nästan, ja, dubbla liksom. Och sen dess dock har det ju gått ner väldigt mycket. Så på 3 månader är aktien ner 46%. Nu står det till och med här att det är 390 miljoner euro i market cap.
Då var jag fucking nära.
Mm. Så det är intressant. Men Danske Bank täcker detta. Jag vet inte om de var noteringsrådgivare. Men de hade i alla fall 18 euro i... Så det var lite snabbt case.
Det kan, får de igång grejerna, får de upp volymen, det kan bli väldigt fint. Kommer de in i de här,
om de här alltså underliggande projekten utvecklas bra, ja, och de kommer till de här sista faserna, så det kan bli väldigt bra.
Visst har Arctic Science ungefär samma grej, att de levererar enzymer till preclinical trials.
Det här är ganska vanligt, en vanlig grej liksom, att man får royalties sen i slutet liksom. Så det som du vill göra är att få, du vill maximera antalet kunder liksom, ja, i början.
Gör det jävligt billigt, få in dem fort.
Ja, exakt, få in dem, lås in dem, och sen så vill du till så många som möjligt, så bara hoppas du att många klarar sig så långt som möjligt liksom. Och ju större kundbas du har, desto lättare blir den modellen liksom.
If you throw enough shit at the wall, some of it's gonna stick.
Ja, exakt så liksom. Och det är, ja, jag tycker det är grymt. Och den, ja, nu sa jag, jag vet inte om jag sa det, men det här med just royalty-modellen är ju så nice, för att en bruttomarginal på en royalty, vad är det?
100%.
Det är ju 100%.
Ja, det är sorgligt.
Det är 100% liksom, så det går ju direkt in som kassa liksom. Det är ju att, läkemedelsbolaget exempelvis då, de skickar över en check till dig. Det kostar ingenting för dig att ta emot den liksom. Det är ju vilket som helst.
Ja, du vet, det är jävligt jobbigt att när du får för många checkar, då måste du ju anställa någon som blir checkansvarig.
Ja, det är faktiskt 99,9999% bruttomarginal, för de tar ju faktiskt en transaktionsavgift hos banken.
Sådana människor alltså, sådana människor.
Ah. Ja, så det var snabbt case. Det är inte helt utan risker såklart, men jag hade kollat upp det om jag hade tråkigt. Ja. Jag äger själv inte.
Men det hänger ju som sagt på, inte jag heller, för övrigt måste flika in med det, men bolaget hänger ju på att utvecklingen fortsätter. Mm. Som många av våra andra case, så måste vi säga också.
Ja, så är det ju alltid.
Ska vi ta en kalkon? Det är det här är faktiskt en kalkon som du har blivit utsatt till för.
Ja, det är en liten kul stor äta.
Och det är ju Gobit som vi tänker på.
Ja, du och jag tycker inte om att bäsa så mycket. Men vi kände att det kanske är kul.
Jag tror vi måste bli lite bättre på det.
Ja, jag tror det är bra, typ Börspodden är ju ofta väldigt bäsiga liksom.
Och det är rätt gött alltså, för att
man ska såga lite.
Jag är ju verkligen confirmation biased liksom, alltså, det måste jag säga. Jag är ju duktig på att hitta saker och ting,
ja, det är liksom en loop liksom, bekräftningsloop typ. Man bara, fan nice det är, oh, det är så nice, och så blir det bättre och bättre. Nej. Men kalkonen, vill du typ fort på avansa där, så ska jag bara se hur mycket den är i år. Kalkonen för i år, det blev nog Gobit, skulle jag säga.
Kan vi börja med din upplevelse där, Tim?
Ja, om ni lyssnar för några avsnitt sen, så berättade jag ju om min lilla kryptoresa som ni kanske känner igen. Så jag skulle ju, jag vill gärna pröva liksom appar, alltså DeFi-apps, och jag ville pröva liksom köpa NFT-er och liksom ha en läropeng och lära mig mycket om krypto. Så, men problemet är att min bank kunde inte göra utlandsbetalningar till Litauen som den här crypto.com satt i. Så jag var tvungen att gå till en alternativ modell liksom. Så då hittade jag Safello, så hittade jag BTCX och Gobit äger BTCX då, och det är även deras ticker. Och jag känner mig faktiskt lurad efter att jag använde deras tjänst liksom.
Hidden fees.
Ja, de använde liksom gömda avgifter. Så det blev typ, jag betalade 5000 för bitcoin liksom, skicka in, la in min adress och så vidare och så vidare. Och sen då så det blir typ så här, det blir typ 10% transaktionsavgift, någonting som brutalt liksom. Efter att, ja, men jag tycker inte de aviserar tillräckligt. Och sen så funkar kundsupporten, var seg. Jag kunde inte, sen så insåg jag också, men jag kunde inte revidera min transaktion liksom, fast inte ens den var genomförd. Jag köper ju att om du väl genomför transaktionen, fått dina blockkedjepengar, eller det gått in blockkedjan, går det inte att ta tillbaka det såklart. Mm. Men ja, jag tycker det var lite kast faktiskt. Och liksom det, kalkonen här är ju att aktien är ner 90% sen IPO.
Jag tror den börsnoterar sig på ungefär ett värde på, det blir ju typ en halv miljard.
Ja.
Någonstans där.
Någonting sånt. Den jag tror lite mer kanske.
Nu är ju börsvärdet på bolaget 100 miljoner svenska.
Så att, och det här var ju alltså i maj 2021. Och, ja. Men det som jag tror är att, det vill säga med det här med kalkon, liksom, inte bara nog att man vill hitta bra case, man vill också undvika dåliga case.
Absolut, absolut.
Och visst, liksom, du är väldigt hypat med krypto, och jag är fortfarande väldigt positiv till krypto, men i det här fallet så kan det vara liksom, alltid bra att pröva en produkt först. Liksom.
Precis.
Jag tror att om, jag vet inte, det här är ändå 6500 ägare på Avanza. Det är kanske någon som lyssnar på den som äger Gobit.
Ja, sannolikheten är ju faktiskt där. Mm. Men det måste ju säga att, alltså, att Gobit kom ut i veckan med en vinstvarning. Ja. Så att, och det är egentligen, allt går ju att härleda sig till att de har förlorat, jag ska inte säga banktillstånd, men de förlorade samarbete med SCB. Som,
så det går inte att göra en bankbetalning liksom, utan måste.
Precis, och du kan inte heller swisha, så att det enda du kan göra är nu
från SCB?
Nej, jag tror inte de kan ta emot Swish för mig att det var.
Okay.
Så det enda sättet var man kunde ta för in pengar på Goobit nu var via kort. Och vi dagens generation är inte jättetaggade på att betala så mycket med kort. Så
det som var nice för det var Swish liksom. Ja. Jag swishade in pengar men ja, jag fick inte betala mycket. Men i alla fall, så kalkonen är Goobit, men tipset är att var försiktiga, pröva produkten liksom, förstå kunden.
Lyncha.
Lyncha är ju så bra, alltså det är det bästa som finns. Jag kommer faktiskt komma med en lynchning sen, men det tar jag när det kommer.
Ja, se där. Men för detta kan man ju egentligen se prov på om man kollar på Goobit. Så har man ju, om man kollar på deras omsättning historiskt, så har ju de liksom omsatt hur mycket som helst. Men alltså inte tjänat en jävla spänn typ.
Nej.
Alltså då, vet du det, 2021 så omsatte de 533 miljoner och gjorde 11 miljoner i vinst. Och det är bästa året.
Ja.
2022 så guidas de då att omsätta 600 och gör vinst på 2,4.
Det blir väldigt hög multipel.
Ja, så det är ju liksom,
även om det är, även fast kursen slaktar liksom, det är fortfarande typ 50
eller? Vinstmarginal 0,5% på en plattform.
Ja.
Och en plattform ska ju vara lönsamma.
Ja. För det ja. Nu tycker vi slutar med att dela ut så mycket kängor nu. Men ja, det var i alla fall en liten avspår.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Då ska vi väl gå in på nästa lilla case som vi har hittat här när vi letat bland de här alla 157 bolagen som noterades under 2021. Det var ju väldigt många.
Så att, och det har varit väldigt kul att gå igenom diverse olika bolag. Det finns ju väldigt många mer fina bolag som vi inte har täckt.
Ja, så att det Fishy Track har ju sett en del. De gjorde ju en omvänd vinstvarning häromdagen. Ja. De kan man säkert spana in också. Nu är inte de med här, men det var helt intressant.
Honorable mention lämnar vi den på.
Ja, att, visst, det kan vi göra.
Och det finns mer fina bolag.
Det borde vi ha haft egentligen en liten lista slutet.
Ja, honorable mentions är bla bla bla.
Ja. Men,
bolaget är Linkfire.
Och, kör, du drar caset.
Amen. Bolaget levererar även en teknikplattform. Vilket egentligen går att jämföras med deras konkurrent Linktree om man använt det.
Jag tror många känner igen Linktree.
Linktree är väldigt tydligt brandat.
Ja.
Linkfire är inte lika tydligt brandat. Så man vet inte riktigt om att man använder deras produkt. Om man
nej,
inte
det,
känner till
det
bolaget.
Är verkligen smart av Linktree. Men ja,
så att,
fortsätt. Det är ju ett dansk bolag, Marcus.
Yeah,
yeah. Du kommer med dance case igen.
Yeah, jag älskar mitt dansk bolag. Sällskap. Nej.
Ja, sällskap.
Oh, shit, det är tur att du ingen av oss är danska. Men ja, nej, men så de har det här Linktree då. Så att om du går in på sociala medier och du går in på en artist till exempel, så kan du klicka in på deras då Linkfire-länk. Och där kommer du till alla relaterade produkter till den här, eller ja, det är egentligen alla de produkter, musik, låtar, videos, merch som den här artisten då vill sälja. Och man bara tycker, okej, ja visst, vad innebär detta? Jo, men det innebär egentligen två saker. Det är då att Linkfire tjänar på, det blir ju en affiliate, för de tjänar på revenue streams. Så att om en kund går in, använder Linkfire, går in och handlar någonting via Linkfire-tråden då, så tjänar de en liten gnutta av den omsättningen. Men det innebär också att Linkfire får den här datan.
De får väldigt mycket data.
Så att, och det får du inte om du till exempel, om du går in på, nu har vi The Weeknd här som ett exempel. Om The Weeknd har hans Spotify-link istället för då Linkfire. Så om du som Weekend fan går in på hans Instagram,
en ny platta, wow, jag går in på och kollar The Weekends bio liksom.
Precis, klicka direkt på Spotify-länken. Ja, skitnice, han får en till lyssning, men han får ingen ny data
på, han får ingen information alls om kunden.
Precis, så att om du nu, om The Weekend, som The Weekend nu gör, använder Linkfire, så kommer du in där, klickar in och så blir du blir kunden eller konsumenten beställd med alla alternativ. Så att det innebär egentligen då att kunden får då välja, men de ska gå in på merch, köpa biljetter, kolla på nya plattan.
Och det finns också olika plattformar liksom, beroende på vilket land som man är i liksom. Kanske Spotify kommer högst upp, i Sverige exempelvis hade ju Spotify kommit högst upp liksom, medan alltså kanske Amazon Music i USA och så vidare.
Ja. Så att, och detta ger ju egentligen då både Linkfire och artisten väldigt mycket data. Mm. Så, och så kan du liksom, ja, du kan ju ändra din marknadsföringsapproach utifrån den här datan väldigt mycket. Så du vet vad du går bra någonstans, du vet vad du går dåligt, du vet vad du bör satsa mer.
Ja, det är ju geografi. Jag tror man också, du kan se liksom vilket operativsystem liksom, en på telefonen, en på datorn, Android, iPhone liksom och så vidare. Så,
precis, och det är skitnice. Vi ser ju, det är ju egentligen, det här är ju en trend som har varit väldigt, väldigt het inom musikindustrin.
Ja.
Men egentligen så går ju Linkfire att appliceras inom alla typer av digitala branscher. Alltså så som gaming, ja, så vanliga influencers, e-böcker, audibles. Alltså, det är inte bara musik. Så att, det är egentligen, så att om du använder Linkfire så blir det väl egentligen, du kan se att det är konsumenter som blir ihopkopplade med
produkter typ och marknadsföring. Och...
Ja, man kan se det som att du har alla artister, alla influencers, alla som vill ha ut sina grejer, använder Linktree, kommer
Linkfire.
Ut. Linkfire.
Snyggt. En smart länk, enkelt.
Ja, precis. Så då, det blir en väldigt mycket mer bättre kommunikation och kanal till konsumenterna och lika så för konsumenterna till artisterna eller ja, vad det ska nu är för influencer etc.
Yes. Och de har ju ganska bra kundlista också. De har ju, jag tycker det är ganska coolt för Linkfire har ju haft väldigt speciellt nischat fokus på just musikbranschen som är en väldigt växande bransch liksom generellt sett. Streaming av musik är ju svinstort. Och de har bland annat Warner Music och Universal Music Group på sin kundlista liksom.
Det är två goingar kan man ju lugnt
säga. Så då är det så här, har man ett sånt fint avtal så här, jag tror att nästan alla artister liksom inom Universal Music Group kör med Linkfire liksom.
Ja, det är skitnice.
Så får man ett sånt avtal så är det ju riktigt gött.
Och med tanke på att de bara kör på det är en digital plattform och tar en revenue cut så blir det ju, det blir ju bara en ditt name, volym is the name of the game.
Ja, exakt. Ja. De hade ju ganska höga bruttomarginaler. Jag tror det var typ 75%, 76.
76,
76. Ja, vad hände vid noteringen då? När var detta? Och vad...
Ja, de noterades juni 2021 och tog in då 140 miljoner danska. Noterades på kring halv miljard också.
Ja.
Och nu ligger de på ungefär 300 miljoner danska.
Mm, de har gått ner lite.
Precis, det var Pareto som tog dem till börsen med lite olika selling agents. Men ja, och de har växt egentligen 8,7% quarter on quarter omsättningsmässigt. Och det skulle jag säga, det är jävligt bra.
I snitt eller?
Ja, precis.
Mm. Eller senaste kvartalet?
Nej, det är i snitt.
Okej.
Okay. Sedan 2018 vill jag minnas att jag tog.
Oj, det är jättebra ju.
Så att,
slår man ut det på år så går det bra liksom.
Amen. Så att bolaget är fräscht, det växer. Men som sagt, de omsätter ju inte jättemycket. Nu ska vi se här, tyvärr har vi ingen siffra på det här. Men jag för mig att det är typ price sales på över 10.
Ja, det är ganska dyrt alltså.
Så att ja, bolaget har ju en del att bevisa fortfarande. Trots att de kommit ner till 300%, 300 miljoner danska värdering. Ja. Så det börjar ju bli mer och mer attraktivt, så kan vi ju lugnt säga.
Ja, de växer ju över 40% per år.
Precis.
Jag tycker det här var intressant att de hade runt 1,5 miljarder consumer connections, alltså antalet folk som klickar på länkar liksom. Det är ju ganska många länkar som klicks på. Klickas på.
Så att,
och de har ju höga mål också.
Ja, så är det ju. Så att de siktar ju på att bli lönsamma 2023 på EBITDA-nivå.
De ska växa 50-70%.
Mm. På, är det årlig
basis.
Årlig basis.
Och de är även, de skyr sig inte för att göra det tyvärr. Så jag tycker det är intressant, men...
De köpte Smart URL, URL Smart.
Ja, de köpte en konkurrent där nyligen. Och Smart URL var ju liksom... Föregången liksom. Så innan 2016 när Linkfire kom så var de ganska stora och sen så kom Linkfire och bara tog över. Men då köpte de sin gamla konkurrent och integrerade det liksom.
Jag såg att Smart URL skulle bidra med typ 12% av omsättningen. Så att URL kanske var, Smart URL var the big dog, men ja, nu är det definitivt Linkfire. Så att, och konkurrenterna blir ju då, som jag har så fint sa tidigare, är ju då Linktree till exempel.
Ja. Och det är ju lite krux med det här caset, det är jag tycker det känns som relativt låga inträdeströskar liksom, inträdesbarriärer.
Definitivt.
Kunde liksom, typ du skulle väl säkert kunna bygga upp en sån här liten URL-lösning liksom.
Det där är en komplimang, du tror att jag kan koda, snällt.
Nej, jag tror att du inte kan koda.
Du tar tillbaka det där illa
ja. Ja, men det går att lösa. Men jag tror att det viktiga är ju kundrelationen.
Absolut.
Vem som helst kanske kan liksom, eller inte vem som helst, men ja, 50% av världen. Nej, inte så mycket. Skitsamma. Väldigt många kommer nog kunna,
jag tror väldigt högt,
skulle nog kunna bygga en sån här typ av grej. Men det är ju den här kundrelationen. Det är ju inte alla som kan få Justin Bieber att sätta den här i sin, ja, i sin bio.
Nej, precis.
Exempelvis.
Så att, alltså, kan man få de kontakterna, då kan det bli väldigt fint. Får man all, alltså blir Linkfire the way to go, och framförallt nu att de kommer in på nya marknader som de kanske inte är så etablerade på, ja, som gaming,
det är det,
som
jag tror de har väldigt, alltså det kan finnas väldigt många vertikaler. Du kan, eller det är samma grej egentligen, men liksom, du kan applicera det på så många olika sätt, på så många grejer liksom. Så, och de kommer nog kunna, ja, bli man en stor spelare här, fortsätter förvärva liksom. Jag tror inte det hade blivit någon konkurrensutredning liksom.
Nej.
Det är så pass, eller ja, så pass lite, men ändå är ganska liten grej liksom.
Och där kan vi ju se att Sara Larsson till exempel, hon har ju tjänat hur mycket pengar som helst, och det är tiotals miljoner på att bara sälja virtuell skit, som jag säger.
Jaha. Ja, i Roblox, ja. Ja, just ja. Så att, har hon använt det i sin bio eller?
Nej, men det var mer för att...
Jaha, liksom, att det är populärt menar du?
Ja, nej, men visa att det finns liksom den här, återigen, som vi varit inne på tidigare, när vi hade Roblox-avsnittet, att det finns liksom en ökande konsumentbeteende digitalt helt enkelt. Ja. Så att, och där kan ju Linkfire bli en key asset liksom, att få människor att till exempel hitta Roblox-länken liksom.
Ja, jag tror ju en sak också, till skillnad från typ affiliate-länkar inom typ sportsbetting och sånt liksom, så tänker jag att den som går in på, den som verkligen söker efter, ah, men nu ska jag in på The Weeknds Instagram liksom, och då klickar vidare därifrån liksom, jag tror jag är mer benägen liksom att vilja köpa någonting, att vilja gå med i någonting exempelvis. Så den är ganska fördelaktig kundbas. Förstår du vad jag menar?
Absolut, absolut. Och Pareto sätter en köprekommendation och en riktkurs på 16 kronor. Ska jag kolla upp dagskurs här.
5,87.
Precis, så att, det är ju nästan 3 gånger pengarna. Ja. 18 kronor har varit 3 gånger pengarna.
Men, ja, 2,5 kanske.
Ja.
Om man vill tro på dem då. Men man får ju nytt tips här igen. Eller gammalt tips här igen. Pareto var ju också noteringsrådgivare.
Precis.
Så det finns ju lite bias kanske. Lite incitament till att
definitivt
ha högre. Men ja, ändå. Jag skulle säga att det är ett intressant case. Mm. Det är lite, man får gnugga gärna lite liksom.
Det har varit intressant. Och...
Ja, just det. Men glömde säga, jag har ju fan haft intervju med vdn.
Ah.
Ja, du glömde på de ledningen. Lars Etterup tror jag inte.
Dansk. Lash.
Yeah. Ja, ja, vi körde ju intervju på danska, minns jag. Eller nej, på engelska.
Yeah. Jag klarar inte av dansk.
Nej, jag klarar inte av danska. Jag tror vi försökte först. Och bara, jag sa jag bara, sorry, can we switch to English?
Det är bara svälja sin stolthet.
Ja, jag tror fan det var så.
Ja.
Ja. Jag fick ett starkt intryck, alltså. Han verkar ett driven. Jag minns faktiskt, det var ju ett halvår sedan jag hade intervjun då, men jag fick ändå en ganska bra intryck. Han pratar mycket om det här, att det finns mycket olika vertikaler och sånt som man kan expandera till, och de har det i sitt sikte liksom. Och att, ja, men det här med lönsamheten, så sa de klassiska, vi är olönsamma för att vi vill liksom. Vi kan stänga av marknadsföringen om vi vill. Och det, ja. Så är det väl liksom.
Mm.
Men
jag bara,
ja, men det säger ju alla. Ja, så är det ju. Men de sagt, de satsar på tillväxt.
Show liksom. Me the money.
Ja,
säger jag bara.
De satsar på tillväxt och det är en klassiker.
Så att ja, spännande bolag. Jag känner att personligen att jag måste sätta mig in ännu mer i liksom affiliate-branschen inom så här, alltså, det här för att förstå ännu mer in liksom the moats och
ja. Jo, men det är ju, ja, det är ju kundrelationerna. De har, jag tror de har exklusiva avtal med UMG och Warner Music.
Ja, det är ju nice. Det är jävligt nice. Ja.
Men jag har inte sett det så mycket på Twitter alls. Alltså. Nej. Jag har inte sett det så mycket alls någonstans.
Nej, jag vet.
Lite undanjämt.
Och det är därför jag gillar att, för det var ju faktiskt du som kom med caset också och tyckte att det var ett nice bolag att kika lite extra på. Jag gillar ju när du kommer med case som inte jag har talat om innan. Så att,
ja, det är duktig på.
Och det är det vi gillar att ta upp här. Så att, ja.
Ja, det var lite småbolagscase.
Så att, men det var ungefär det vi har. Vi har ju lite mer IPOs att täcka egentligen som har skett 2021.
Har vi lite fred? Du ja, kör varenda bolag med här nu.
Jag bara säger att vi har ju tagit fram egentligen täckt 4 eller 5, det beror på om man tar med kalkonen, börsnoteringen från 2021. Ja. Men det finns ju väldigt många fler fina bolag som har noterats.
Mm.
Så att, honorable mentions on top of my head är ju Nordic Tech Group till exempel.
Ja, Truecaller.
Ja, Bricknode tycker jag har gått fint också. Fint bolag. Så att,
det har varit en del SPAX också. Bara vissa har varit av mer kvalitet.
Alltså.
Mm. Ja, men vissa har varit av kvalitet. Exempelvis SoFi.
So fucking good.
Ja, okej.
<okay. laughs> En av Pitbulls låtar.
Ja, okej. Okay, nej, det känner jag inte igen. Ja, ja. SoFi bland annat. Kan man också spana in man vill.
Så att, men vi lämnar väl egentligen vårt gäng där. Och
ja, jag tror det. Men vill du se, du har någon sista spaning om IPO-marknaden 2022? Känner du, tog det förra avsnittet?
Lite kallare.
Återigen, kallare.
Lite kallare. Men fortfarande rätt mycket tryck. Mm. Det jag har lagt märke till nu är dock att det kostar jävligt mycket att notera sig 2022. Alltså, det är många som har haft höga transaktionskostnader. Kolla på Hubster Group. Notering ska ske alldeles strax. Det var typ 5 miljoner transaktionskostnad på en. De tog in en emissionslikvid på 20 miljoner. Så det är liksom, alltså, det är 25% som går direkt
till rådgivaren. Alltså, är det så här, det är garanterna, va?
Nej, du får inte ha garanter i noteringen. Eller ja, jag vet inte om du faktiskt får. Det är ingen som har det länge i alla fall, för att då det är ingen som köper. Men en sak att hålla ute för, som är en jävla spaning, det kan jag ta som veckans volley.
Okej, okay, vi kan göra. Vi kan faktiskt köra veckans volley här och nu.
Ja, och det är ju då fortsättning på det jag precis nämnde. Men det är egentligen transaktionskostnaderna här då. För kolla till exempel på Lyckegård.
Ja, det är ett litet bolag, va?
Ja, precis. De gör någon plogteknik som gör att det ska vara mycket bättre, mycket effektivare farming typ helt enkelt. Alltså inte plog, alltså inte ploga snö, utan plöja, alltså plog, alltså
åker.
Precis. Och bolaget har då nu emissionslikvid om 35 miljoner, värdering på typ 60.
Oj, det var inte stort.
Nej, men vad de har gjort då, för att istället för att du har garanter, så har du då ett föremissionslån.
Föremissionslån, det känner inte jag när du.
Nej, men då tar du ett brygglån en stund innan noteringen.
Mm.
Och då knyter du upp x mängd pengar.
Ja.
Och jag för mig att bolaget hade typ, jag kommer inte riktigt ihåg på summan, men det var 14 miljoner i brygglån. Och det här kostnaden för det här brygglånet är 2,4 miljoner.
Det är typ, mycket.
Det är 20% ränta.
Ja,
de hade det lånet, hade det lånet 3 månader innan noteringen som pågår just nu.
Oj, så det pågår just nu.
Och detta är ju egentligen exakt som en garanti, fast inte nämnt, titulerat som en garanti. För att skilja mellan teckningsåtagande och garanti, det är att garanti är ett teckningsåtagande som kostar.
Ja.
Och det brukar jag marknadsmässigt, jag brukar vara typ 10%. Men det här då för emissionslånet.
Vad händer vid noteringen då?
Alltså det är ju egentligen.
Eller ska de återbetala brygglånet med pengar?
Ja, precis.
Från noteringen?
De får aktier i emissionen och de får 20% rak ränta på lånet. Så de får 20% ränta och så får de aktier för det lånet.
Verkar som en ganska bra deal för det här motparten.
Fucking bra deal ska jag säga. Alltså. Men med det sagt så tror jag fortfarande bolaget är balt. Så att jag tycker det är jävligt nice. Men det säger ju en del om IPO-klimatet.
Ja, verkligen, ja, det är intressant alltså.
Så att, och jag tror de började ställa ut det Brygglånet tror jag de ställde ut i typ november eller oktober, det vill säga rätt sent på 2021. Ja. Man visste redan då att IPO-marknaden var jävligt full. Det var inte någonting du ville gå ut och sälja som korpfirma, det var en ny IPO. Alltså investerare var inte jättetaggade, de bara åh fuck, en till notering, de bara ja, nej tack liksom. Du fick verkligen tvinga dem att kolla på skiten.
Typ. Om man ska dala ett steg längre så tror jag att det här får ju påverkan för exempelvis Mangold.
Absolut.
De hade ju svinstor, jättebra rapport nyligen, och de är ju ofta noteringar med sånt där mindre bolag.
Typ våra största
ABG, ABG har ju täljt guld nu under sommaren exempelvis.
Det kan jag säga.
Så ja, det är typ sådana typer av bolag som man tror man ska vara försiktig om här i närtid.
Precis, men det, alltså, jag vet inte vad, men det är ju typ alltså, korpfirmor eller alltså, investmentbanker, alltså typ som Mangold och ABG värderas ju rätt lågt. Alltså ja, de värderar ju inte på de sjuka med tipplar.
Nej,
men
det är för lågt, liksom.
De erbjuder egentligen bara traditionell tjänst. Så att det går ju inte att revolutionera hur fort som helst. Nej, så nej, man vet ju att det kommer växa alltså marginellt hela tiden.
Ja, och det är en som slagit med. Precis. Beroende på marknadsklimat. Jag också lite en veckans volley.
Kör!
Och den var faktiskt på vägen hit idag. Till jobbet.
Var det en free trailer du såg?
Nej, det var det inte. Men jag går ofta genom centralstationen och Brunnsparken.
Free trailer!
Ja, var tyst nu. Nej, jag går ofta genom centralstationen och Brunnsparken på morgonens promenad där till jobbet. Och vad jag märkt senast, nästan varje gång som jag går förbi på, liksom på morgonen, eller liksom inte, kanske vid 11 på förmiddagen liksom, så är det jämnt massa kö till Sara av alla ställen liksom.
På morgonen?
Ja, men vid 11 typ liksom. Ofta så brukar jag jobba lite på förmiddag eller jobba på morgonen hemma. Och sen så går jag till jobbet lite senare. Efter morgonruschen då. Men jag har varit svinmycket kö till Sara. Och de ägs ju av spanska Inditex. Så ja, det är någonting med deras affärsmodell som lockar väldigt många.
Ja, men jag, alltså, jag är ju själv köpte det kläder på Sara.
Ja, det är ju billigt liksom. Du får rätt snyggt.
Mycket bang for the buck. Alltså. Ja. Mycket bang for the buck.
Jag tror ju att folk verkligen, folk gillar ju fast fashion alltså.
Ja, jag tror
det. Det är synd.
Fuck miljön.
Ja, men jag tror att folk, alltså, väljer du plånboken i miljön så tror jag nog att plånboken har större prioritet än vad de flesta vill säga och tro.
Mm. Bra, men tragisk spaning tyvärr.
Ja, men, lite tråkigt, men det kanske kan, man, kanske kan gå bra för H&M nu i närtid också. Många vill köpa kläder när man går i pandemin.
Gött. Ja,
så det var lite det.
Ja, gänget.
Vänta lite. Vad ska vi säga alltid när vi pratar om aktier?
Gänget, kom ihåg det här. Att ingenting som nämns och pratas om i den här podden ska tolkas eller ses som en rekommendation. Och Tim,
gör alltid din egen analys.
Utgå alltid från din egen analys. Vi får jobba lite på det där.
Men... Du stod och pekade fingret, jag fattar inte vad du
menar. Jag ville att du skulle komma in där.
Ja. Det blir kanon, men med det vill jag tacka för oss. Kul med lite nytt avsnitt, samma anda. Vi får se, vi har lite nya gäster på G här i närtid.
Det har vi, och det är nice gäster. Det är faktiskt riktigt nice gäster.
Det kommer vara nice, jag tror ni kommer tycka om det.
Problemet är ju nu bara att få upp våra scheman. Ja. Vi jobbar, pluggar och de är jättebusy människor. Så
det är ofta så inne för att många jobbar mycket.
Fuck me, vad svårt det är för
upplivet. Vi får se hur vi löser det där, det är på något sätt, men... lite uppoffringar. Vilka uppoffringar gör man till podden liksom?
Så är det.
För er, mina lyssnare. Eller våra lyssnare.
Och med tack på de uppoffringarna du gör, Tim. Wow.
Tack.
Recensionera oss. Nej, ge oss. Precis. Gå och lämna en recension. Det är någonting jag kan uttala.
Ja.
Jättegärna. Inkom jättegärna med feedback, input till vår Twitter, Instagram eller vår Gmail. Någonting om aktier @gmail.com.
Och någonting om aktier i våra tags annars. Vi har fått en del mail. Vi funderar på hur vi ska göra avsnitt runt om. Det kommer nog gå ganska bra.
Det kommer komma snart.
Det kommer i sinom tid. Den som väntar på något gott
väntar aldrig för länge.
Så är det. Och med det säger vi tack och adjö.
Och ha en fantastisk vecka.
Ja. Hej då!
Hej då!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.